Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu kommer ett program i serien Kulturrullen och det är som vanligt Janne Nordin som presenterar en, om man får säga, tidsmässigt äldre författare som fortfarande håller. Och idag kommer ämnet att vara, och nu får ni ursäkta uttalet, Annie Proul, någonting sånt heter det. Varsågod Janne.
Ja, tackar, tackar. Annie Proul, definitivt en av mina favoriter. Tyvärr inte så mycket utgiven i Sverige, men väldigt produktiv. Om man ska ta en liten biografi så ni förstår vad det handlar om i bakgrund och så vidare. Att hon föddes den 33 augusti 1935 i Norwich, Connecticut. Och fadern var textilarbetare och det var väl någonting att han jobbade på många olika håll, så det var ett väldigt flyttande när han var liten. Modern var konstnärinna och målade, gjorde tavlor som jag brukar också göra, men det är på andra tavlor. Och träffar ju mycket folk, och det är det här klassiska där man säger någon sitter under köksbordet och lyssnar på berättelser som de äldre säger, och det gjorde hon också faktiskt. Hon bestämde sig tidigt för att bli författare. Redan när hon var 10 år skrev hon sin första novell. Och sen körde hon och hon fortsatte att plugga och tog sig fram till en master degree i historia. Och det har hon haft väldigt mycket nytta av i böckerna när hon skriver om den amerikanska historien och sina skrönor och burlesker, som man skulle kunna kalla det. Man har ju sagt att Torgny Lindgren gör skrönor, men de här 10 är så värre i många fall om befolkningen i glesbygdsdelar av USA. Och vi kommer vidare till det där. Hon bor i Wyoming nu. Det är ju nordvästra USA, det är Yellowstone. Nationalparken går ju in i Wyoming en bit också. Och hon vill väl bo mycket för sig själv. Och hon är ingen sån här utåtriktad person. Hon har även ett hus i Newfoundland, och det kommer att framgå varför. Gift och skild 3 gånger, 4 barn, en dotter, 3 söner. 5 böcker har översatts till svenska. Och jag vet inte om hon skriver uppemot en 20 i alla fall. Men de sålde väl inte tillräckligt bra, så förlagen var väl inte intresserade. Mycket märkligt måste jag säga. Den första romanen hon gav ut, hon har gett ut mycket noveller som har gått till tidningar. Och sen första romanen kom 1992, den finns inte på svenska men den går ju att få tag på. Den heter Postcards. Och för det fick hon Penn Faulkner Awarden, vilket gjorde att hon fick massor med pengar. Det var rätt stora priser, man kallar det för Guggenheim-stipendiet också. Och då kunde hon gå vidare. Den boken handlar om, det är så typiskt henne det här, om en fattig farmare som begår ett mord. Och då flyr han hemifrån. Och sen så inför varje kapitel så kommer det ett vykort som han skickar hem. Och vad det står på det, och så kommer kapitlet sen och kopplingarna. Något mycket svart slut. Jag har inte läst den själv. Men hennes stora genombrott kom med det som på svenska heter Sjöfartsnytt, The Shipping News. Kom ut på svenska 1993. Det fick hon National Book Award och Pulitzerpriset, de 2 finaste litteraturpriser som delas ut i USA. Den handlar om en man, han är väl, har kanske inte, som man verkar, inte alla hästar hemma som man säger. Coyle heter han. Hans fader och förfäder kommer från just Newfoundland. Så hon var mycket där när hon gjorde research för den här boken. Det var väl därför också hon köpte ett hus där. För det var så lugnt och stilla och man behövde inte ha att göra med folk. Coyle som jobbar på en dagstidning, Good Morning eller Morning Buckstar eller vad den heter, får jobba 2 veckor. Ja, sen finns det inget jobb. Då kör han taxi 2 veckor och så får han jobba i 2 veckor. Och sen kan han vara konduktör på spårvagnen ett par veckor. Så det är fram och tillbaka. Så han är ingen sån där människa som kan ta för sig. Sen av ett misstag så blir han bjuden på en vernissage eller vad det nu är. Det är någon tillställning med vitt vin och 3 snittar och dant. Och där är det en dam som spanar in honom. Petal heter hon. och som bara drar med han, och han vet ju inte hur han ska bete sig. Han har ju aldrig hållit på med sånt där heller. Men hon, det är någonting som drar henne till Coyle, så de får ihop det. Och Petzl, stora grejer som det visar sig, så här, det är den största jag har sett. Så att, som han säger själv, att det blev en månad av glödande lycka och sedan 6 trassliga år av lidande. Den största hittills. När det har gått ett år, eller de med månaderna, så börjar den här Petzl festa runt och vara med andra män och till och med ta hem dem på nedervåningen när han ligger och sover på övervåningen. Och det blir full fart. Men under den här perioden så får de också 2 döttrar, Bunny och Sunshine. Och han älskar ju de här döttrarna, men hon tycker de bara är i vägen. Så det är han som får ta hand om dem. Vad som händer sen är att hans fader och hans dåvarande kvinna, de har dragit ner sig på botten i livet, så de begår självmord. Så han får hem 2 urnor. En för fadern och en för den som fadern var gift med. Och så dyker det upp en faste då som vill, vad hon är ute efter, det är om vi ser urnorna. För de har ju blivit kremerade, de här 2. Och i ett obevakat ögonblick hon frågar, vem är min bror? Ja, det är han. Coyle pekar ju på den. Och i ett obevakat ögonblick så tar hon fram en plastpåse och häller över askan i den. Och sen fyller hon i samma vikt i urnan så att det inte ska märkas. Och den där gömmer hon i en väska som hon tar med sig. Och sen är ju då tanken är den här fasten ska åka upp till Newfoundland. De har ett gammalt hus kvar där som står och vinglar. Och där göra sig av med askan, men inte på ett sätt som man kanske tror. Och sen när hon ska säga att hon ska åka så händer det följande historia. Patel och barnen försvinner, och det är tillsammans med en arbetslös fastighetsmäklare. Och Coyle har anmält det här med att barnen är borta till polisen, så det tar några dagar och så får han ett samtal att det har hänt en bilolycka, så de får åka ut dit. Och på en bro så har de kört av och blivit hängande, så hans fru Petzl och den här arbetslösa fastighetsmäklarna har avlidit. I bilen hittar de ett kvitto från en man på 7-8 tusen dollar. Och de undrar vad det här är för någonting, för barnen finns inte med i bilen. Och det visar sig vara en svart adoptionsbyrå som har köpt barnen då. Hon har alltså sålt dem för att de ska ut och leva loppan då. Och när de kommer dit så till honom så har barnen slängt ut diskmedel, hällt ut diskmedel på golvet, och där åker de kana. Och den här som driver den svarta adoptionsbyrån, han står och trixar med en ny videokamera som han har köpt som han inte kan få riktig fart på, står och pratar med den som har sålt dem. Och han åker ju dit och barnen kommer tillbaka. Så då bestämmer sig fasten här att ta med Coyle och barnen upp till Newfoundland. Så säger vi kan bo i det gamla huset, Coyle-huset som det kallas. Han får ett tidningsjobb där uppe på en speciell tidning där man mest skriver om många bilkrockar det har gått den här veckan. Och har det inte varit någon stor smäll en vecka, då tar man ett gammalt eller från annat. För det tillhör tidningens drivande jobb att komma med lite små katastrofer. Så han jobbar heltid på den där tidningen. Och köper han en båt. Med en vanlig liten båt med snurra som är rena katastrofen. Så han är ute och åker med det. Och han förliser ju såklart. Och lyckas hitta någonting han kan hålla i, för han kan inte simma. Hans fader hade nämligen sin speciella teknik för att lära barn simma. Han tog ut dem på bryggan och så kastade han i dem. Så fick de klara sig. Och så stod han och skällde på dem när de inte klarade sig. Lyfte upp dem och kastade i dem igen. Coyle kunde ju aldrig lära sig simma på det sättet. Men han hittar ett flytetyg där som man kan hänga på. Och till slut blir han upplyft ur vattnet och I det här flyttetyget ligger ett avhugget huvud. Det händer grejer i Newfoundland också. Under den där tiden så tar fasten askan av sin bror, Coyles far, och går ut på torrklosetten och häller ner den där. För att när hon var 12 år så blev hon våldtagen av sin bror och blev gravid. Brodern var väl 15 kanske då, så det var ett fosterfördrivning där uppe. Så att det hände mycket i Newfoundland också. Det kommer en storm sen och huset blåser ner i havet och de hade precis reparerat. Hon tjänar rätt bra när fasten hon inreder jotter och större segelbåtar. Det händer mycket där, jag ska inte gå in på alltihopa, men det går bra till slut kan jag säga. Och det är en massa skrönor och det är kalas och en båt som sänks i fyllan av villan. Den här boken filmades av Lasse Hallström 2001. Med bland annat Kevin Spacey, Julianne Moore, Judi Dench och Cate Blanchett. Jag tycker inte filmen når upp till några större höjder, måste jag säga, tyvärr. Jag har nyligen sett om den och det står jag för. Den är lite för sentimental. För det finns ingen sentimental ådra i berättelsen. Jag kan ju dra några korta recensioner på den här. Vimmelkantig och med en sök av saknad lägger man ifrån sig denna bok. Det är norrländska socialdemokraten. Och magisk bok som får en att tappa andan. Blekinge läns tidning. Och just berätta lite då om Annie Proulx bok Sjöfartsnytt. Shipping News på engelska. Filmen som Hallström gjorde, den har samma namn. Så att det går att få tag på den. Men det är inte så enkelt. Men det är bättre om ni får tag på boken. Då får ni gå in på bokbörsen. Trots att den har översatts och sålts och gjorde sådana uppståndelser när den kom och verkligt genombrott så verkar det inte som Proulx burlesker och skrönor och berättelser har gått hem så väldigt mycket här i Sverige. Men nu fortsätter vi till en annan bok av henne. Det var den första jag läste. Den heter Dragspelsbrott. Bara titeln då gör ju att man funderar. Det låter ju konstigt. According Crimes i originaltitel. Kom i Sverige 1998. Det börjar med att det handlar om en man, en sicilianare som jobbar på fabrik som bygger instrument. Han är instrumentmakare. Han tar med sig sin äldste son som är 15 år och ska emigrera till Amerika. Meningen är att han ska åka till New York där han har någon släkting. Men han blir övertalad av någon skum nisse på båten där när de åker över att sticka till New Orleans. Och han har med sig ett grönt tvåradigt akkordeon, dragspel, som han har byggt själv. Som är fantastiskt bra enligt de som kan sånt här. Hans dröm är ju att få öppna en musikaffär i New Orleans. Men det är ju som med alla de här fattiga invandrarna när de emigrerar. De hamnar som stuvare, får gå ner och se om i hamnen. Finns det något jobb idag? Och få bo på det billigaste, ursligaste stället där och dela rum med flera. Så det går väl inte riktigt som han har tänkt sig. Utan de får släpa sig fram. Och han har några kompisar där, men sen mördas polischefen i New Orleans 1891. De kommer alltså dit 1890 till New Orleans. Och ryktet går ju på gatan att det är italienarna. Så det förekommer lynchning av italienare 1891. Och det är ju belagt historiskt också. Det förekommer, orsaken är ingen som vet. Men det vävs in i det här. Och den här mannen, han sitter ju inspärrad. Alla italienare gör det. Men mobben tar sig in och släpar ut dem. Och hänger upp dem i träna runt om där. Han var på en bar och spelade när de fångade in honom. Dragspelet blev kvar där. Och en jobbarkompis till honom, en färgad kille, tar hand om det där dragspelet. De kommer överens om det genom tecken då när de förs iväg. Och han var ju också tvungen att dra därifrån, för det började bli kaos där nere då. Och så, då får man följa det här gröna dragspelet under en period av cirka 100 år. Och de olika ägarna till dragspelet. Först, den köps och säljs då. Men det är 3 tyskar i första vändan där som alla 3 har sett någon annons och kommer från olika håll. De känner inte varann. Att här finns det mark att muta in. Så de kommer dit samtidigt till ett ställe och mutar in mark. Och blir kompanjoner, fast de är 3 familjer, men de är ju kompisar, men de sköter ju sitt själva. Och en får tag på det här dragspelet och får köpa det, och han spelar bra också. Han spelar den tysk umpa-bumpa då, på när tyska sällskapen har sina kalas och träffas. Och vedermödorna med att vara emigrant, det är det som går igenom här. De nästa som när det går åt pipan för dem där också i slutändan, då är det en mexikanare som får tag på, kommer över dragspelet. Alla som har det har ju köpt det då. Så dragspelet vandrar vidare. Det är en mexikanare vars förfäder bodde i Texas innan det blev Texas. Men de betraktade sig som immigranter ändå, trots att de alltid har bott där. Nästa är en fransman som bodde i Paris, som polisen var efter för några mord, som rymmer och tar sig till Kanada. Sen hamnar i Maine där han blir skogsarbetare. Och han är också dragspelspelare och har det där. Sen säljs det vidare till Cajuner. Det är Cajun-folket nere i södra Louisiana. Och det, man tänker på det här, det är olika musiksorter, musikarter, stilar som det här används till. Under Cajunen, han jobbar som diskare på en bar, och någon gång i veckan så får han hålla på och spela. Då spelar han på det dragspelet, och sen får han ett erbjudande, en mystisk man som kommer dit ibland. Om det kommer in någon man här, du kommer att få en förvarning och lämnar en påse med grejer, så ska du gå över det till baren mitt på gatan, mitt över gatan, och där står en man som du också kommer att få ett tecken av, som kommer att känna igen och lämna över bara. Och för varje sån här transport han gjorde tvärs över gatan så fick han en $1,000-sedel. Och den där vågar ju inte han använda, för då skulle ju folk undra, var du fått så mycket pengar ifrån? Det går ju inte. Så han klistrar in dem inuti dragspelet, den ena efter den andra, ända tills när man, att det var någon sån narkotikarassia och mannen har försvunnit. Ingen vet var de är. Han vågar ju aldrig ta ut de där pengarna. Och sen dör han, och dragspelet vandrar vidare till polacker i Chicago. De jobbar i slakthusen. Och de har ju också sina, de har dragspelstävlingar, de åker runt några så här, och de har spelat polska polkor och han ser på helt enkelt, och deras situation beskrivs ju väldigt ingående. Vad hon berättar, Annie Prohl, i det här, det är immigranternas vedermödor och utanförskap. Hur svårt de har, hur tufft de har, och det finns en skala då, vilka som står över den andra och så vidare, och som utnyttjas då för att hålla folk på plats ungefär. Det är ju vanligt från många håll här i världen. Det här märks det att hon kan sin historia. Hon skriver inte om de här hjältarna och kändisarna, utan det är om det vanliga folket som har det slitigt och dant, och som blir förstörda, som blir av med fingrar och armar. Och ja, hårt drabbade helt enkelt. Det var ju när jag hade läst den här som jag förstod att det här måste man ju läsa mer av. För det är roliga historier också. Man skrattar högt många gånger om man läser den här. Jag kan ta några recensioner där, några korta bara också. En roman så rik att den skulle räcka i åratal på en öde ö. Femina av alla. En av de riktigt stora amerikanska romanerna, The Expressen. En stor men opretentiös amerikansk roman som inte går att sluta läsa, Nöjesguiden. Ja, det här är ju vad jag kan säga om Annie Proulx bok Dragspelsbrott. Läst den flera gånger. Nästa som har kommit ut på svenska, det är Berättelse från vidderna, The Close Range, Wyoming Stores. Den kom på svenska 2000. Det är en novellsamling. Det handlar om rodeo-ryttar och det är fattiga farmare som kämpar. Och så är det absurda skröna som berättas. Och det är ju glesbygdsmänniskor. Det är svårt att gå in på någon exakt sådär, för att det blir för mycket. Men det finns en novell som väckte stort uppseende, som hon också fick ett pris för. Hon fick Henry Prize 1998, och då hade den publicerats redan som fristående i tidningen The New Yorker. Och det är Brokeback Mountain. Det är två cowboys som ska vakta en fårajord på 1000 kreatur kanske. Och de får ju ett förhållande. Den ena av dem har ju en tjej hemma hon ska gifta sig med, den andra har det inte. Det är ju strapatserna uppe på det höglandet och de tältar där över sommaren och är ensamma. Ja, de blir ju förälskade. Det är en relation. En relationshistoria. Den ena kommer hem, gifter sig, får två barn. Den andra åker ner till Texas. Den första bor i Wyoming. Texas träffar en kvinna, gifter sig och får barn. Och sen börjar de ta upp sin relation ibland. De ska träffas för att fiska, säger de. Men de öppnar ju aldrig fiskelådorna. Vilket också ensätts på prov av sin hustru. För han kommer ju aldrig hem med någon fisk. Utan de vill umgås helt enkelt. Han i Texas, Jake, han dör antagligen tagen av daga av sådana som inte tycker om honom. Det är väldigt troliga. Den här gjordes till en film på 2005 av Ang Lee, den koreansk-amerikanske regissören. De huvudrollerna då spelas av Jake Gyllenhaal och Heath Ledger. Och de är Oscarsvinnare på det här. Ja, det, återigen har de fått till det med noveller som hon är bra på också. Annie Proulx. Då har vi en bok som heter Acid i rockärmen, The Old Ace in the Hole, svenska 2004. Där har vi huvudpersonen Bob Dollar, han är 25 år och han har fått sitt första riktiga jobb på globala fläsksvålsbolaget. Han blir utskickad ner till Panhandle-området, stekpannehandtag, som en area vid Kansas, Oklahoma och Texas. Och där han ska titta på lämpliga objekt som kan köpas upp för att bygga svinhus. Och det har redan byggts några svinhus där och, som är godkända för 500 svin. Och där är det ju 2000 svin i. Och folk där nere, de hatar ju svinhus för det är stank och det är bedrövligt. Och han får ju då klart för sig att han får inte nämna att han är ute för att köpa och farmer åt svinhus, för då är det fara för livet nästan. Hela det där området, det är hög om platå, och där hade man ju kreatur för och massor med windmills kallas det. Det är alltså vindpumpar, eller stora som ut som vindkraftverk, med vindpumpar som får upp vatten. Och det dyker upp en holländare där som åtar sig att reparera och se till de här alla windmillerna. Och han lär upp, han gör ett bra jobb, han lär upp en man som heter Ace. Ace var början av 15 år, han kan inte vara kvar hemma för han var bara spöa farsan hela tiden. Holländaren blir ju mångmiljonär, han tjänar på det där. Han säljer billigare än vad normalt är, för han fattar fel. Han trodde en åttondel var mindre än en tiondel. Och de har en sheriff där som också är väldigt speciell. Han är sängvätare, så han och har väldigt speciella idéer för. Men under holländarna blir mångmiljonär i oljebranschen. Och när han dör så får Ace ärva honom. Det är City Rocker, men jag vill inte tala om hur det slutar. Men det är alltså då City Rocker av Annie Prohl. På Storyteller, för att hoppa vidare här. Jag tror det var Storyteller, det var jag frågade någon som har. Det fanns, om det fanns några titlar på Annie Prohl. Ja, det fanns 17 titlar, men samtliga var på engelska. Det är Prohl, vi ska ta det förresten som en grej, som det är speciellt bokstavering där. De heter P-R-O-U-L-X. Det finns några böcker på biblioteket. Men då ska jag avsluta med en novellsamling. Och det anses av många vara den bästa hon har gjort. Den heter Vilda vägar på svenska. Fine just the way it is. 2008 på svenska. Och det är helt fantastiska berättelser om slukhål som kommer och går. Det är viltvårdare. Nationalparken ställer folk och så säger hoppa. Och så hoppar de och åker ner. Och då brinner det ner. Och sen så går hålet igen sen. Och så slipper de en massa pappersarbete för de har skjutit ihjäl en hjort här i nationalparken och sånt. Och det är talande traktorvrak och konstiga bränder som börjar på en bil. Förarens fimpar hamnar och sen hamnar på åkrar och massor brinner ner. Så de är så skruvade, de här skrönorna, så man tappar andan. Så det är svåra att berätta om. Men det är bara att läsa. Annie Prohl, Vilda vägar. Då har jag inte mer att säga om Annie Prohl. Denna fantastiska amerikanska författarinna. Enstöring uppe i Wyoming och Newfoundland. Tack för mig, Janne Nordin.
Ni har hört Janne Nordin berätta om författarinnan Annie Prohl. Och lycka till med sökandet efter hennes böcker. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.